Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och den här gången så vill jag fortsätta tala om det kristna livet och jag vill ta upp någonting väldigt viktigt när det gäller att vara en kristen och vandra som en kristen här i tiden. Och det är någonting som Gud har lovat den som blir frälst och blir född på nytt och det är den helige ande. Det är så viktigt att vi tar emot den gåvan som Gud har sänt till oss. I Apostlagärningarnas första kapitel, Jesus hade ju dött och uppstått igen och så var han med lärjungarna. Och då talar han till dem, då säger han i första kapitlets fjärde vers, där står det så här, när han då var tillsammans med dem, bjöd han dem och sa, lämna inte Jerusalem utan förbida där vad fadern har utlovat, det varom ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter ska ni bliva döpta i helig ande. Och så säger han i åttonde versen, men när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. Både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och sedan in till jordens ända. Och när han hade sagt det så lyftes han inför deras ögon upp i höjden och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och det var naturligtvis en chock för dem att nu försvann han ifrån dem. Men han hade ju först då givit dem det här löftet. Vi kan se i Johannes när han talar så säger han så här i Johannes 14. Ja, vi ska först titta i Johannes 14. Där står det så här ifrån 18:e versen säger han så här, eller vi kan ta från 15:e versen i Johannes 14. Älskar ni mig så håller ni mina bud och jag ska bedja fadern och han ska giva er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke, men ni känner honom, ty han bor hos er och ska vara i er. Jag ska icke lämna er faderlösa. Jag ska komma till eder. Det här handlar ju om den helige ande som skulle komma och som de skulle ha när Jesus hade stigit upp till himmelen. Så skulle de ha anden. På ett annat ställe så säger han att det är bra för er att jag går bort. Därför att då kommer anden. I 26:e versen i samma kapitel står det, men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er den så som världen giver. Era hjärtan vare icke oroliga eller försagda. Ja. Och där fortsätter han faktiskt i den versen ni hörde att jag sa till er, jag går bort men jag kommer åter till er. Om ni älskade mig så skulle ni ju glädjas över att jag går till fadern är större än jag. Och nu har jag sagt er det förrän det sker på det att ni må tro när det har skett. Ja, alltså ni måste glädja er att jag går till fadern. Alltså Jesus kunde ju vara på en plats bara, men när den helige ande kommer så kan ju den helige ande vara överallt på jorden där det finns Guds barn. Och där Guds barn behöver hjälpare, där Guds barn behöver undervisning och påminnelse och kraft så att människorna kan vara Guds vittnen. För det är ju det handlar om, att man ska vara Guds vittnen. Det är så oerhört viktigt. För att det var som Johannes i 8:e kapitlet så står det så här att jag är världens ljus. Och det är ju det som vi ska vara. När han har försvunnit från jorden, då är vi världens ljus. Och det är vår uppgift att vara det. Hur ska vi kunna vara det om inte vi kan tala vad Gud har gett oss? Men det är det vi kan när vi har fått den helige ande. Den helige ande är oss till hjälp att vara vittnen. Vi ska titta i Efesebrevet, där står det lite grann om det här. Från 4:e kapitlet och 11:e versen. Där står det vad han har gett oss till att vara. För du vet att det är ju alla, vi människor har ju fått olika uppgifter i Guds rike. Då står det att han gav oss somliga till apostlar och somliga till profeter. Somliga till evangelister och somliga till herdar och lärare. Det han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv att uppbygga Kristi kropp. Till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så blir fullvuxna in till Kristi fullhet, så skulle vi inte mer vara barn. Inte så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran vid människornas bedrägliga spel när de illfundigt försöker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. Jag tillsäger er alltså och uppmanar er allvarligt i Herren att inte mer vandra så som hedningarna i sitt sinnes förfänglighet vandrar så vidare. De är ju förmörkade i sitt sinne och har bortkomna från Gud. Men vi har fått den helige ande och så har Gud utvalt lemmar till att hjälpa oss att vandra. Att vandra värdig den kallelse vi har fått. Står det i 1:a versen i samma kapitel. Att en vandel som är värdig den kallelse ni har fått. Det är det han har kallat oss till. Vi har ju fått Guds ande och det är för att vi ska kunna förstå vad som är Guds vilja, att vi ska kunna vara hans vittnen som han sa där. I Romarbrevets 8:e kapitel och 1:a vers så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud då han för att borta synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde syndens i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden. Ty de som är kötsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men de som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Det är ju det handlar om, att vi ska ha andens sinne. Vi måste ta emot allt detta som finns i hans ande. Det står att anden är liv för rättfärdighetens skull. Och vi har ingen förpliktelse mot köttet. Och i 14:e versen i Romarbrevet 8 står det till alla det som drivas av Guds ande, det är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi eljest lider med honom för att också med honom bli förhärligade och så vidare och så vidare. Det finns så mycket man kan läsa om det här. I 26:e versen i samma kapitel, så kommer och anden vår svaghet till hjälp. Ty vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte, men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar. Ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga. Men vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans rådslut. Vi ska titta i första Korinthierbrevet. Det står så mycket om det här med anden så det är svårt att välja nästan vad man ska läsa. I andra kapitlets nionde vers. Första Korinthierbrevets andra kapitel och nionde vers. Vi talar, så som det heter i skriften, vad inte ett öga har sett och inte ett öra har hört. Och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berättat om som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja också Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande. Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom, men vi hava Kristi sinne, står det i första Korinthierbrevets andra kapitel och sista delen där. Det är så oerhört det Gud har gett oss. Vi är också lämmar varandra till tjänst. Vi ska titta om andens gåvor också. Det står det också om i Korinthierbrevet. Första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Det är ju så att när man blir andedöpt så får vi andliga gåvor. Och de är ju till för att vi ska tjäna varandra i församlingen med dem. Och det är det de är till för. Inte för att vi ska stoltsera med dem eller visa upp dem för att på något sätt göra oss märkvärdiga inför Gud, utan det är enbart för att tjäna i församlingen så som Gud har tänkt. För han har ju tänkt olika ting för olika människor. Vi är ju lemmar varandra till tjänst och det finns ju många olika lemmar i en kropp som alla har olika funktion. Och på samma sätt är det i församlingen. Och då har Gud gett oss nådegåvor som vi ska bruka i församlingen. Vi kan läsa ifrån 1 Korinthierbrevet 12 och första versen. Vad nu angår de som har andliga gåvor så vill jag säga er mina bröder hur med dem förhåller sig. Ni vet att ni medan ni vore hedningar lät er blindvis föras bort till de stumma avgudarna. Och därför vill jag nu förklara för er att liksom ingen som talar i Guds ande säger förbannad vare Jesus, så kan inte heller någon säga Jesus är Herre annat än i den helige ande. Nådegåvorna är många handa, men anden är en och densamme. Tjänsterna är många handa, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna är många handa, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. Och så står det så här från 7:e versen. Men de gåvor i vilka anden uppenbarar sig givas åt var och en så att de kan bli till nytta. Så givs genom anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samma ande tala kunskapens ord. Åt en annan givs tro i samma ande. Åt en annan givs helbrägdagörelsens gåvor i samma ene ande. Åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda när någon talar tungomål. Men allt detta verkar den samme ene anden i det att han, allt efter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Ty liksom kroppen är en och likväl har många lemmar. Och liksom kroppens alla lemmar fastän de är många likväl utgör en enda kropp. Likaså är det med Kristus. Ty i en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Och så undervisar han om lemmarna på de olika, på kroppens olika lemmar. Och i 18 versen säger han att nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem, på det sätt som han har velat. Och var det bara en lem så skulle det ju inte vara en kropp. Utan det måste vara många lemmar för att det ska bli en kropp. Och så vidare, vi skulle kunna läsa hela kapitlet där. För inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter och inte är väl alla lärare och inte utför väl alla kraftgärningar. Och inte har väl alla helbrejda görelsens gåvor. Inte talar väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda. Men var ivriga att undfå de nådegåvor som är de största, säger han där. Nu är det ju så att denna gåvan att tala tungomål på olika sätt, det är en särskild gåva när det gäller tungomålstalet. Men på pingstdagen så läste vi ju att alla började tala i tungor. Och då står det ett helt kapitel om hur man ska bruka de här sakerna. Nästa, alltså vi kan ju läsa kärlekens lov, det är ju 13 kapitlet i det här brevet, första Korinthierbrevet. Men i 14 versen där står det om tungomålstalandet. Det har ju detta med vanliga tungomålstalet som alla får. Den som talar tungomål, han talar inte för människor utan för Gud. Ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord. Och det står att vi ska vara ivriga att få de här andliga gåvorna och framförallt profetians gåva, det är en väldigt viktig gåva. Men då står det att den som talar tungomål uppbygger allenast sig själv. Men den som profeterar, han uppbygger en hel församling. Och då är det så här att om man då har tungomålstalandets gåva, då ska man be om att få uttydningens gåva. Så att den blir till uppbyggelse för de andra. Det är så viktigt att det är för de andras skull som vi tar emot gåvorna. Inte för att stila med dem eller för att vara stolt över dem inför människor. Vilket jag upplever att det är väldigt mycket så man försöker visa upp gåvorna för att göra sig stolt och märkvärdig med dem. Nej, här handlar det om att i ödmjukhet tjäna varandra med de gåvor som vi har fått genom den helige ande. Det står så här att i 12 versen där, det gäller också för er när ni är ivriga att undfå andliga gåvor, så må er strävan efter att dessa hos er ska överflöda ha församlingens uppbyggelse till mål. Ja, om jag talar tungomål när jag ber så ber visserligen min ande, men mitt förstånd kommer ingen frukt åstad och jag kan väl bedja med anden, men jag ska också be med förståndet. Och jag kan lovsjunga med anden, men jag ska också lovsjunga med förståndet. För annars kan ju inte de som sitter där säga sitt amen till vad du ger uttryck för. Om än din tacksägelse är god så blir de andra dock icke uppbyggda därav. Och så säger Paulus här att Gud vare tack att jag talar tungomål mer än ni alla. Och dock vill jag hellre i församlingen tala 5 ord med mitt förstånd till undervisning jämväl för andra än 10 000 ord i tungomål. Mina bröder, var icke barn till förståndet, nej, var barn i ondskan, men var fullmogna till förståndet. Det är ju så här att vi har fått tungomålstalet som ett bönespråk inför Gud. Men så finns det då den gåvan att tala tungomål på olika sätt. Och det är ju då att man kanske kan tala språk som någon förstår. Och de hör att man talar det. Och det blir ett tecken för dem som vet att det här språket kan inte denna person tala. Men han talar det i alla fall. Och då måste det ju vara den helige ande. Eller så har någon fått uttydningens gåva och då kan den uttyda vad någon talar i tungor. Och då blir det också ett tecken för de som inte tror eller vet någonting förut. De ser att det här är övernaturligt, det här kan inte ske. Och annars än att det är Gud som gör någonting. Därför så de här gåvorna, särskilda gåvorna, de är ju till för de som behöver det. Det är för att människor ska övertygas om vad Gud är, vad Gud gör. Och att Gud är verklig och han ger gåvor. Och sen finns det ju då profetians gåva, det förstår ju alla. Då kan man profetera om saker och ting som ska ske. Över en människa eller över ett land eller över vår värld, vad som ska komma. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt. Helbrägdagörelsens gåvor, det förstår ju alla vad det är. Att man ska be för sjuka och de blir friska. Och det finns detta med att skilja mellan andar. Det är också en väldigt viktig gåva. Är det någon som har den, då kan han känna och uppleva och förstå vad det är för ande som bor i någon människa. Och så kan han hjälpa församlingen genom att avslöja detta. Och det ger Gud åt olika människor sådana gåvor. Ja, vad fanns det mer? Har vi nämnt det? Det var uttydningen, ja, och profetian. Och vi ska ha, som sagt, vara ivriga att få dem för att uppbygga Guds församling. Och det är det som är målet med det, att församlingen ska bli uppbyggd av detta. Det står som sagt mycket om tungotalet i detta kapitel. I 26 versen kan vi läsa då. Vad följer då här av mina bröder? Jo, när ni kommer tillsammans så har var och en något särskilt att meddela. Den ena har en psalm, den andra något till undervisning. En annan åter någon uppenbarelse. En talar tungomål och en annan uttyder, och allt detta må nu ske så att det länder till uppbyggelse. Vill man tala tungomål så må för var gång två eller högst tre få tala, och av dessa en i sänder och en må uttyda det. Är ingen uttydare tillstädes, då må det tiga i församlingen och tala allenas för sig själv och för Gud. Och av dem som vill profetera må två eller tre få tala, och de andra må döma om det som talas. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, då må den första tiga. Ty ni kan alla få profetera den ene efter den andra, så att alla blir undervisade och alla förmanade. Och profeters andar är profeterna underdåniga. Gud är ju inte oordningens Gud utan fridens. Här ser vi detta att det är, behöver inte vara rörigt eller oreda. För man blir inte så över, vad ska man säga, överrumplad av dessa budskap som kommer, så att man inte har makt att hålla tillbaka det om inte det passar just där och då. Utan det kan man göra. Och det är ju så att Gud är ordningens Gud. Och det är därför det i slutet på det här kapitlet också står att kvinnorna ska tiga. Och det var som jag var inne på lite grann förra gången, kvinnorna ska ju underordna sig. Och många gånger så, om kvinnorna får allt för stort utrymme att bara tala rätt ut vad de tänker, så blir det oordning och oreda i församlingen. Vill de ha upplysning om något så må de hemma fråga sina män. För det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Så är det. Och det ska vi underordna oss. Även i den här tiden, i den moderna tiden, så ska vi kvinnor fatta att vi måste underordna oss för ordningens skull. Och för att Gud i allt ska bli förhärligad. Och det står så här. Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva, så må han också inse att vad jag skriver till er är Herrens bud. Men vill någon icke inse detta, så var det hans egen sak. Alltså, mina bröder, var ivriga att undfå profetians gåva, och förmena ej heller någon att tala tungomål, men låt allt tillgå på höviskt sätt och med ordning. Ja, jag har försökt att tala lite om detta med andliga gåvor, och det är någonting som vi behöver i den här tiden. Vi behöver fyllas av den helige ande för att kunna leva det kristna livet. Må Gud välsigna dig, så ska jag se vad som Gud lägger på mitt hjärta till nästa.